En podcast från Aftonbladet.
Tusentals läckta bilder av döda och torterade kroppar utgör nu nya bevis för mord och tortyr under Assad-regimen i Syrien. Totalt rör det sig om 134 000 bilder och dokument som nu avslöjas i en ny internationell granskning.
Det som är speciellt är ju de här bilderna på utmärglade, torterade personer. Det är det värsta vi har sett som journalister.
De här bilderna, de här dokumenten, det är bevis mot en diktatur som fanns.
Syrien styrdes av Assad-regimen, far och son, i över 50 år. Bashar al-Assad avsattes för ett år sedan och fortfarande saknas 160 000 personer.
Nästan varje hushåll i Syrien har haft någon politisk fånge. Och de som har inte fått deras barn tillbaka sitter och väntar. Livet går inte vidare. Det är det enda som de tänker på.
Det omfattande materialet vittnar om den förra regimens våldsamma behandling av personer som fängslats och försvunnit. Dokumenten och de ofattbara bilder som läckt och som det journalistiska nätverket nu granskat kommer från en tidigare chef inom militärpolisen och från olika underrättelsetjänster. Hur omfattande var tortyren under Assad-regimen? Vad säger de som klarade sig med livet i behåll? Och hur kommer Bashar al-Assad att påverkas av avslöjandet? Det pratar vi mer om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Gäst idag, Johan Mattias Sommarström, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Först och främst, vad tänker du när du ser de här bilderna?
Ja, men det här är ju som att man blir översköljd av mer och värre än ett obehag. Det är som ett slag i magen av mänsklighetens värsta sidor och mänsklighetens påhittighet för att göra andra människor så illa det bara går. Jag tycker det är djupt berörande och djupt chockerande fast man samtidigt vet att det här har förekommit.
SVTs Uppdrag granskning är en av redaktionerna som publicerar den här granskningen. Hur har den här internationella granskningen gått till?
Ja, alltså det är en militärpolis som var i tjänst i princip ända till Assad-regimen föll, som har smugglat ut då 130 000 drygt filer med dokument och bilder som visar de här ohyggliga bilderna på människor som är svårt tärda, svårt misshandlade, svårt torterade och döda. Smugglat ut de här filerna till ett internationellt journalistnätverk bland annat, där ju då Uppdrag granskning och även Utrikespolitiska institutets magasin ingår. De här har sedan verifierat bilderna och dokumenten innan de nu har då publicerat dem.
Det rör sig om väldigt många filer. Hur tänker du kring det?
Ja, det är ovanligt många och det kommer att få betydelse, det har redan fått betydelse och kommer att få betydelse att det är så massivt, men också att det är relativt färskt. Det här är inte 10 år gamla bilder och filer, utan det här är bilder och filer på övergrepp som skedde också med någon slags nitisk byråkratisk precision av Assad-regimen ända tills den föll i december i princip 2024.
Ja, det är ju ett år sedan nu då som Bashar al-Assad föll. Vad ledde han för regim?
Ja, han ledde ju en auktoritär, kallhamrad regim. Assad-klanen hade ju då lett Syrien i 50 år sedan hans far Hafez al-Assad tog makten genom en kupp i början av 70-talet. Det var en regim som satte människor i skräck. Folk var rädda för Assad-regimen, alla dess spioner, påminner om ett Östtyskland och Stasi fast upphöjt i 10. Och jag har själv besökt Assad-regimen vid flera tillfällen och alltid haft liksom en överrock som skuggat mig när jag gått på gatorna, alltid tvingats jobba tillsammans med någon från regimen som hela tiden övervakar vilka intervjuer man gjort, vilket gjort det då helt omöjligt att när man är där med visum eller var där med visum kunna intervjua oppositionella, för man skulle sätta dem i alldeles för stor fara.
De här många bilderna kopplas ju till ett ökänt fängelse där du också har varit. Berätta om det.
Jag har sett Najafängelset utanför Damaskus på landsbygden. En ganska vacker och bördig landsbygd ligger det här fängelset på en kulle. Det är ett fängelse som kallas för det mänskliga slakthuset. Ett ställe dit väldigt många människor har kommit in genom portarna. Mycket färre har lämnat. Exakt hur många som har dött i det här fängelset är oklart. Men långt över 10 000 enligt människorättsgrupper. När man kommer in, eller när jag kom in, så kände jag fortfarande lukten av död. Den liksom stanken av förruttnade människor. Det fanns särskilda rum där avdelade för tortyr. Det fanns rum där människor avrättades och dödades. Det hände inte sällan att människor av sina skador dog i de överfyllda cellerna där då andra fångar satt, och de fick ligga döda där ibland i flera dygn. Människor som togs in i Sednaya-fängelset magrade till oigenkännlighet, och det var en, ja, det var ett helvete på jorden. Man säger det lite slentrianmässigt om många ställen, men det här var ett av de helveten som finns på jorden.
Och du har ju också pratat med flera som har suttit i det här fängelset. Vad säger de? Vad berättar de?
Ja, de berättar just samma sak, och jag minns särskilt en detalj av tortyr om hur en man som också hade magrat så kraftigt till oigenkännlighet. Han var en bastant kar på 110 kilo, vägde inte mer än drygt 50 när han kom ut så småningom. Han hade ju turen att komma ut, men han berättade om tortyren, om hur de mitt i vintern sprutades ner med iskallt vatten för att sen kastas in i iskalla celler där det låg is på marken, och hur vissa av fångarna då frös ihjäl till slut eftersom att de var nakna under den här tortyren. De övergrepp fångarna utsatts för, det är något helt annat. Att den mänskliga fantasin ens kan komma på den typen av övergrepp övergår mitt förstånd faktiskt.
Kan avslöjandet på något vis påverka den förre diktatorn? Hur lever han nu? Ja, vi pratar mer om det här om bara en liten stund. Häng kvar. Vilka är de här personerna då som har fångats på bild? Vad har de gjort?
De allra flesta, det enda brott de har gjort, det är att de har kritiserat Assad-regimen. En del har aktivt deltagit i demonstrationer, en del kan ha haft ledarroller i demonstrationsrörelser, men väldigt många har bara liksom deltagit i en demonstration, eller att det har gått rykten om att de skulle vara emot Assad, att det har funnits uppgifter om det, lösa rykten och uppgifter som inte har bevisats. För det här var ett ställe där det inte krävdes rättegångar för att man skulle hamna på. Det krävdes ingen rättssäkerhet för att man skulle torteras till döds.
Vilka reaktioner har kommit på det här avslöjandet?
Ja, det har ju kommit reaktioner från runt om i världen, om även om man visste om att det pågick fruktansvärda övergrepp mot mänskligheten i Sednaya och Harasta, som också är ett sånt här ställe, så har det ändå chockerat. Och Sveriges utrikesminister till exempel har sagt att det här är mycket upprörande bilder, men att det ändå kan få en betydelse för efterlevande och för världens och för Syriens chanser att gå vidare.
Ja, för vad kan den här granskningen och bilderna som kommer ut nu få för konsekvenser?
Ja, den kan få stora konsekvenser. Det här kan ses som bevismaterial i rättsprocesser mot regimens män. Tidigare har vi sett hur Caesar-bilderna kallades de, tidigare utsmugglade bilder från i början av revolutionen, hur de ledde till rättsprocesser. Det här är på ett annat sätt färskare, omfattande, och kan då peka ut vilka som har legat bakom det här. Samtidigt som det inte minst kan ge anhöriga svar på frågan vad som hände deras kära, deras älskade. För i många, många år har ju tiotusentals människor varit försvunna i Syrien, och varje dag, varje natt har ju deras anhöriga undrat vad som har hänt med dem. En del av dem kan få sinnesro och äntligen börja sörja på riktigt.
Kan det här avslöjandet på något vis påverka Bashar al-Assad?
Ja, men på ett sätt. Nu sitter ju för sig Bashar al-Assad och hans familj säkert i Moskva än så länge, men det är också en regim som man inte riktigt vet vad man har och hur man ska lita på den. Inte särskilt mycket har det visat sig. Så att Bashar al-Assads framtid är ju oviss. Och här samlas ju bevisen på hög hur diktatoriskt och bloddräpande hans styre faktiskt var. Så ja, det kan få betydelse för hans framtid också.
Vad vet man om Bashar al-Assad och hans familj just nu? Vad lever de för liv?
Ja, egentligen vet man inte så mycket. Det är jättemånga stora mediehus som har försökt att få en intervju efter att han flydde med det där flygplanet till Moskva en decembernatt 2024. Man vet att han bor i någon slags lägenhet i Moskvas fina områden. Men inte särskilt mycket mer. Han ska ha haft med sig mängder med kontanter och även guld till Moskva. Det finns uppgifter om att ryska staten ska ha lagt beslag på de här kontanterna och gulden, men det är inte heller någonting vi vet. Väldigt mycket om hans nuvarande situation är obekräftat.
Hur bra vän är han med Putin?
Ja, det är också en intressant fråga. De hade ju ett väldigt nära samarbete under det syriska inbördeskriget, där ju Putin kom till Assads hjälp och stod på hans sida för att liksom skydda sina egna intressen i regionen. De har ju bland annat hamnar Ryssland i Syrien. Men det tycks inte som att Putin ville gå det här extra steget för att rädda Assad när han störtades. Så frågan är hur bra vänner de egentligen är.
Du var ju inne på det, men hur stor betydelse får den här läckan för människor i Syrien?
Den kommer också få betydelse för människors chanser att gå vidare. Dels de som nu får reda på vad som har hänt med deras anhöriga. Men det kommer också få ett betydelse för att det kan sätta press på det nuvarande rättssystemet i Syrien. Med krav på att det ska ske reformer, att den nuvarande regimen ska ha ett rättssystem som fungerar, som ställer de ansvariga inför rätta. Detta har inte skett än, trots att det har gått ett år och väldigt många i Syrien kräver det. Men en sån här omfattande läcka kommer också att öka pressen på det.
Tror du att de drabbade kommer att få upprättelse?
Inte alla. Det finns inte en chans att alla drabbade, det är över 100 000 som fortfarande saknas, kommer att kunna få upprättelse. Och plus de över 100 000 som saknas, är ju mängder med människor som är konstaterade döda i syriska fängelser och tortyrcentraler. Nej, de kommer inte få upprättelse. De kommer tvingas leva med det här.
Stort tack för att du var med oss idag och pratade om den här läckan.
Tack så mycket.
Sist här är Johan Mattias Sommarström, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.